En podcast från Aftonbladet.
Två okända sjukdomar sprider sig just nu i Kongo-Kinshasa. Hittills har över 50 personer dött och över 700 ska ha smittats.
Tonight, an alarming mystery illness is now being blamed for more than 50 deaths in the Democratic Republic of Congo. The World Health Organization believes the illness broke out in a village where three children died after eating a bat.
Man ser kräkningar, feber, huvudvärk och sen så inre blödningar som leder till döden.
Hittills ska över 400 personer ha smittats och det rapporteras att sjukdomsförloppet går extremt fort.
Ja, det är alltså över 50 personer som har dött i två olika sjukdomsutbrott i Kongo-Kinshasa. Det ena utbrottet började i mitten av januari och misstänks ha startat efter att små barn åt av en död fladdermus. Symptomen inkluderar feber, diarré, kräkningar och blödningar. Det är fortfarande många uppgifter som är obekräftade, men det har rapporterats om ett snabbt insjuknande där hälften av de drabbade avlidit redan inom 2 dygn efter att de första symptomen visat sig.
It looks like a hemorrhagic fever disease that we see with viruses such as Marburg virus or Ebola, but initial testing has been negative for these known viruses.
I dagens Aftonbladet Daily ska vi prata om vad vi hittills vet om den här nya dödliga sjukdomen. Hur ser smittspridningen ut? Och hur stor är risken för att den kommer till Sverige? Jag heter Olivia Bengtsson. Med mig idag har jag Magnus Gislén, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten och professor för infektionssjukdomar vid Sahlgrenska akademin. Hej Magnus!
Hallå.
Ja, i Kongo-Kinshasa har över 50 personer dött i en okänd sjukdom. Hur allvarligt är det här?
Det är svårt att bedöma faktiskt som det är nu. Det är klart att det är allvarligt i regionen, men exakt vad det handlar om är svårt att bedöma. Det som är ganska uppenbart är att vi har två olika utbrott inom samma region eller samma provins i Kongo. Det är då ekvatorialprovinsen som ligger i nordvästra delen av Demokratiska republiken Kongo. Ganska avlägsna delar, så att säga, även om det är fågelvägen inte är extremt långt från huvudstaden, så ligger de ändå svårtillgängligt och det är lång väg med bilväg för att ta sig dit.
Och vad vet vi då hittills om sjukdomen? Liksom, hur uppkom den? Hur ser smittspridningen ut?
Ja, det vi vet och det vi har fått, det är klart att det är fortfarande så att det är osäkra uppgifter. Men det är både lokala myndigheter men också afrikanska WHO och smittskyddsmyndigheten har ju personal som är på väg dit och är där för att ta upp, så att säga, epidemiologiska uppgifter där om hur det sprids och hur många som är sjuka. Men också att man samlar prover för att kunna avgöra vad det är. Men det verkar vara är att det verkar vara två utbrott. Och det ena då som började i mitten, början på januari, i en liten by som ligger då där i den här provinsen. Det började med 3 små barn under 5 år som enligt uppgift hade ätit fladdermus och sen blivit svårt sjuka. Och vi vet ju att fladdermus i den här regionen men även annars har ju väldigt mycket virus. Och här finns det också så här blödarfebervirus. De här barnen blev så jättesjuka och dog senare, de här 3 barnen. Och sen smittade de vidare till dels andra barn och också några vuxna. Och totalt i det här utbrottet så har man 12 stycken fall, bara 8 då har bekräftats döda. Det är ju misstänkta fall och döda i misstänkt sjukdom. Och symptomen i det här utbrottet skulle kunna vara en blödarfeber då. Man har blivit väldigt svårt sjuk med feber, ont i kroppen, ont i huvudet. Påverkat medvetande och sen också blödningar från näsa och från mun och så vidare. Men proverna som är tagna hittills är då negativa för både Ebola och Marburgvirus som är 2 sådana här blöda febervirus som finns i området. Så det är det ena utbrottet. Det andra utbrottet som ligger på i en annan del av den här provinsen, kanske bara det är en drygt 20 mil bort. Men med ganska liten kontakt mellan de här områdena. Så man tror alltså inte att de här 2 hänger ihop. Där har man över 700 fall som det ser ut nu som man har gått ut med. Och man har ungefär, dödligheten ligger någonstans, det är under 50 någonstans. Så man har 6-7% dödlighet som hittills som det verkar vara i det utbrottet. lite andra symptom. Man ser, har inte sett blödningar på samma sätt. Däremot väldigt snabbt sjukdomsförlopp med feber, huvudvärk, ont i kroppen och symptom från mag-tarmkanalen som diarré. Och av de som har avlidit har många avlidit ganska snabbt inom två dygn. Inte heller där har man då hittat några blödar febervirus i proverna. Däremot är många av de som har blivit sjuka har också testat positivt för malaria. Många har också undernäring. Så att det här kan vara så att det är en kombination av undernäring och malaria och de som dör då är undernärda till stor del. Men som sagt, det är spekulationer. Vi vet inte riktigt ännu.
Men det är liksom två olika smittor egentligen.
Ja, det är det. Och sen det stora är ju då, det här är 12 fall och det här som är en av de här smittorna. Och den andra är alla de andra fallen. Så att det är två separata, som det verkar, smittspridningar.
Men av den här första viruset som du nämnde, så är ju av totalt 12 insjuknade personer så dog 8. Vad säger det om dödligheten?
Ja, men det är en väldigt hög dödlighet och det är mycket av det som har beskrivits tyder på att det skulle kunna vara en blödarfeber, och då vet vi att många av de här har ju en hög dödlighet. Det kan också vara någonting annat, va? Så är det, vi har inte officiella uppgifter, vi har inte svaren, men en hög dödlighet där, men det verkar inte som det är någonting som har fortsatt sig att sprida sig där, utan det vet vi inte heller, men vi har inga uppgifter på det i varje fall.
Du var inne här på att 3 barn kan ha ätit fladdermöss, det verkar ju som det, vissa uppgifter. Just fladdermöss verkar vara ett djur som är upphov till så mycket smittspridning. Vi hörde om det i liksom coronapandemin också. Kan man göra något åt det?
Nej, fladdermus är ju ett fantastiskt spännande djur. Och det är precis så, de har massor med virus utan att de själva blir sjuka. Och många av de här virusen är ju potentiellt sådana att de kan sprida sig till människor. Och det är klart, det man ska göra, det handlar ju om att man får se till att fladdermössen får hålla sig där de ska vara och människor där de ska vara. Att man inte kommer för nära, helt enkelt. Och det är ju ett problem just där man exploaterar miljön och med olika områden där det finns fladdermöss, så kommer väldigt nära. När det gäller covid så är ju teorin som är väldigt, väldigt troligt, det är ju att en fladdermus har smittat ett annat vilt djur, och man sen har haft spridningen från den här djur- och fiskmarknaden i Wuhan, där man blandade vilda djur till försäljning och i trånga ytor och även tamdjur, och så fick man en spridning till människor därifrån. Så den typen av marknader och sånt är också något man måste undvika.
Samtidigt som den okända sjukdomen sprider skräck i Kongo-Kinshasa pågår en blodig konflikt med rebellgruppen M23 i spetsen. Och med en väpnad konflikt som tvingar tusentals människor på flykt ökar risken för sjukdomar och smittspridning. Det ska vi prata mer om efter en kort paus. Häng kvar! Stridigheterna i Kongo-Kinshasa har ju återigen blossat upp med rebellgruppen M23 i spetsen. Och just nu så är ju tusentals människor på flykt. Vad ser du för konsekvenser av det, liksom, i och med smittspridning och virussjukdomar?
Ja, det där är ju, när det gäller krig och konflikter, så är det absolut sämsta när det gäller risken för spridning av infektionssjukdomar. Det är ju också det att sjukvård och all annan logistik och så vidare inte fungerar, och smittämnen har en förmåga att kunna sprida sig, och det gäller väldigt många olika smittspridningar eller många olika smittämnen. Och vi vet ju att det här området är östra Kongo, där finns det ju mycket, det finns kolera, det finns väldigt mycket vanliga sjukdomar som mässling, men det finns också en stor spridning av mpox, alltså det man tidigare kallade för apkoppor. Och det är klart att får man då ingen fungerande sjukvård på samma sätt, så blir det ju mycket svårare att begränsa den typen av smittspridning. Så att krig och konflikter är verkligen inte bra när det gäller riskerna för spridning av infektionssjukdomar.
Du var ju inne lite på det här att det är många områden i regioner i Kongo-Kinshasa som de är påverkade av fattigdom, undernäring, andra sjukdomar. Alltså, hur försvåras arbetet med att samla in information kring virus som den vi ser just nu till exempel?
Ja, men det är ett problem. När det gäller, kan man säga, det stora problemet handlar ju just om detta, att det finns inte resurser för bra sjukvård. Man har en väldigt dålig täckning när det gäller vaccinationer i barnvaccinationsprogrammet, och dödligheten till exempel i mässling bland små barn är jättehög. undernäring, och är man undernärd och får en infektion som andra klarar, så klarar inte de här barnen det utan de dör. Och det såg man i ett annat utbrott i Kongo i höstas i södra Kongo, där man trodde att det här är någon ny sjukdom, och det visade sig att undernäring i kombination med malaria och också luftvägsinfektioner som influensa gjorde att väldigt många dog samtidigt. Så att det där är ett problem. Och samtidigt är det klart att det är ett problem när det gäller att få in information. Det krävs ju att man har ett fungerande system, liksom ett smittskydds- och ett epidemiologiskt system, där man kan både få ut personal till de här områdena, att man kan bedriva sjukvård och epidemiologiskt arbete. Och det försvåras ju i en sån situation. Och också hur viktigt det är med internationellt samarbete. WHO till exempel har ju en nyckelroll, och även den afrikanska smittskyddsmyndigheten, African CDC, som ju jobbar i området tillsammans med de nationella smittskyddsenheterna. Så att det här internationella samarbetet är ju också jätteviktigt för att kunna ta reda på vad den här typen av utbrott är, och sen också kunna begränsa dem och hjälpa de personer som är sjuka.
Samtidigt så har ju USA beslutat att frysa stödet till biståndsmyndigheten USAID. Det är också så att flera andra biståndsprojekt har pausats, och livsavgörande hjälp för flera miljarder dollar riskerar att utebli. Kan det vara så att liknande utbrott som den här kommer att bli allt vanligare nu? Alltså, hur ser du på den risken?
Nej, men många länder är ju beroende och många utav bistånd. USA har ju varit en väldigt, väldigt stor biståndsgivare och dominerat helt och hållet. Nu gäller ju, om nu USA drar ner på sitt stöd, så gäller det ju för övriga världen att verkligen öka sitt stöd i motsvarande grad, för att det behövs fortfarande. Så är det, och just också dels stödet, men sen också det här internationella samarbetet är ju väldigt, väldigt viktigt. Man kan inte underskatta det alltså, utan det är så viktigt. Och då har vi ju lärt oss under covid-19-pandemin också att länder måste samarbeta för att man ska få ett gott resultat och för att kunna förhindra framtida pandemier.
Bedömer du att frågan om hantering av nya dödliga virus är liksom prioriterad hos berörda myndigheter i Sverige och resten av världen?
Ja, min bedömning är ju att liksom, medvetenheten om riskerna är ju väldigt mycket högre nu än vad det var innan pandemin. Och också det finns en vilja bland internationella aktörer, men också bland myndigheter och politiker i Sverige, att ha system för att man bättre ska kunna hantera en framtida pandemi och begränsa en smittspridning, kanske till och med innan det blir en pandemi. Så att viljan finns där absolut. Sen har vi lång väg kvar innan vi är framme i något slags optimalt arbetssätt, och det krävs ju internationella åtaganden och så vidare. Men vi absolut att medvetenheten är mycket större nu, och viljan att göra någonting är mycket större.
Skulle du säga att Folkhälsomyndigheten här i Sverige har tillräckligt med beredskap för att möta ett liknande virus som det i Kongo här?
Jag tror inte att, om man nu svarar först på det, så tror jag att risken för att att en virusinfektion i Kongo nu skulle genom pandemi som sprider sig till Europa eller resten av världen är väldigt låg. Man vet förstås inte säkert, och vi måste ha en beredskap för om det händer, men jag tror den risken är låg. Och sen arbetar ju Folkhälsomyndigheten väldigt hårt för att ha en tillräcklig beredskap i den mån det händer någonting. Enstaka importfall av den typen, som vid blöda febrar till exempel, det ser jag som att vi har en god beredskap för att kunna hantera. Men sen är det klart att allting kan bli bättre, och det här är ju inte ett arbete som är klart, utan det återstår en hel del också för att få en tillräckligt god beredskap för en framtida pandemi.
Men ni på Folkhälsomyndigheten kommer att ha koll nu lite på hur det här utvecklas, kan jag tänka mig.
Absolut, vi har koll på detta och också på andra smittoutbrott i världen, för att det sker ju hela tiden, och de allra flesta de begränsas och det blir inte så mycket av dem. Men det är klart att någon gång så kan någonting verkligen bli allvarligt, och då gäller det ju verkligen att kunna agera och vara beredd på det. Så vi håller en god kontroll tillsammans med myndigheter då i andra delar av världen på den här typen av utbrott.
Tack för idag, Magnus Gisslén.
Tack så mycket.
Sist här hörde du Magnus Gisslén, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten och professor för infektionssjukdomar vid Sahlgrenska akademin. Jag heter Olivia Bengtsson, och du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Daily. Vi hörs som alltid snart igen. Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.